säger jag god morgon från Paretodesken torsdagen den 28 april. Det var avvaktande börser igår på Wall Street inför gårdagens Fed-möte och räntebesked. Börserna handlades ner inför räntemötet men vände sedan upp men föll tillbaka något innan stängning och S&P 500 stängde till slut på minus 0,1%, Nasdaq minus 0,3% och Dow Jones minus 0,5%. Men det ser gladare ut nu. S&P-terminen handlas högre. Igår fick vi superstarka rapporter från både Apple och Facebook efter stängning. Apple slår förväntan över alla produktlinjer och Facebook ser stark annonsmarknad med prishöjningar. Båda bolagen annonserar stora återköpsprogram och Apple ska köpa tillbaka aktier för ett värde på 90 miljarder dollar. Och båda aktierna steg i efterhanden. De ledande börserna handlas upp nu under morgonen och här i Sverige så fortsätter rapporterna att rulla in. Vi får rapporter från bland annat Nordea, Hexatronic, Skanska, Mips, Hexagon. Och på Paretos morgonmöte fortsätter vi att bearbeta alla rapporter som kommer in. Vi har gjort några justeringar idag. Assa Abloy upprepar vi köp och riktkurs. Epiroc tar vi ner från, eller förlåt, vi tar upp till hold från tidigare sälj och höjer riktkursen till 205 från 185. Bioner upprepar vi köp och riktkurs. Electrolux upprepar vi behåll, tar upp riktkursen till 255. Nobia upprepar vi köp, höjer riktkursen till 85 från 80. Mentis upprepar vi köp. Klövern tar vi ner från köp till behåll. Och VEF upprepar vi köp, höjer riktkursen till 4,66 kronor från 4,63. Och Herman Wartoff, du gillar ju VEF och de släppte en stabil rapport, eller hur?
Ja, nej men precis. Vi har en ganska liten IQ-förändring här. Men överlag en stabil rapport från VEF. Substansvärdet per aktie ökade med 4,3% över kvartalet. Och det är framförallt givet av en väldigt stark utveckling för Konfio, som är VEFs näst största bolag. Ungefär 15% av det totala substansvärdet. Som såg en uppvärdering på 26% över kvartalet. Så det är framförallt det som drev substansvärdet här under Q1.
Mm. Och hur går det för bolaget just nu? Det är ett spännande bolag som jobbar med finansiella fintech-lösningar i emerging markets. Så vi har ju pratat om det här flera gånger, men du kan väl påminna oss om vad du tycker är spännande i det här caset?
Ja, nej men VEF är ju en ganska, vad ska man säga, det är ett ganska unikt bolag skulle jag säga. Det är ett listat investmentbolag som fokuserar på olistade tillgångar inom fintech i emerging markets. Så man är en av få spelare som kan erbjuda just den här exponeringen då. Så ett väldigt, väldigt unik investeringsfilosofi. Och vilket också gör till att man kan komma åt vissa tillgångar som man kanske annars har väldigt svårt att få exponering mot då. Så det här är ju liksom en sektor som drivs av väldigt starka sekulära trender. Du har både digitalisering och du har hela finansiell inkluderingstrenden också som driver de här bolagen då. Så väldigt starka liksom tailwinds i form av makrotrender. Och sen i den här makrotrenden så tycker vi ändå att VEF har lyckats hitta väldigt bra bolag historiskt. Man har kunnat leverera en substansvärdestillväxt på 26% i snitt sen man tog in pengar för första gången då i slutet på 2015. Vilket är egentligen det högsta av alla investmentbolagen som vi täcker i alla fall. Så att man lyckats hitta en bra nisch helt enkelt. Mm. Och vi tror att det här kommer kunna fortsätta framåt också då. Att man har många bra bolag i portföljen.
Mm, för det var ju väldigt upp och ner under 2020. Hur ser det ut nu i början av 2021 när de släpper sin första rapport? Hur är tonaliteten i rapporten och hur kommunicerar de om framtiden?
Ja, men jag skulle säga att det är en ganska positiv rapport generellt. Man har ju haft en del motvindar här under första kvartalet. Framförallt att man har sett att många av de här tech-peersen som man använder i sin värdering av de olistade bolagen. Många av dem har ju sålts av ganska kraftigt här under Q1. Så trots det och trots att den brasilianska valutan har fallit ganska kraftigt också. Man har ju många innehav i just Brasilien. Så levererar man ändå en substansvärdestillväxt under kvartalet. Så man har ju en väldigt stark underliggande utveckling i portföljbolagen då, som motverkar det här. Och man nämner här nu under Q1 också att man har en väldigt starkt transaktionsklimat. Man tittar på väldigt många nya investeringar och man har fått mycket, mycket intresse från andra större investerare för de olika portföljbolagen då. Så vi tror att man kommer hålla en ganska högt transaktionstempo här under 2021. Och det kan ju leda till att då man kanske hittar, ja, att man kan göra olika investeringar i kanske de befintliga portföljbolagen som också lyfter värderingen då, att man kan få en högre värdering än vad man hade innan helt enkelt.
Mm. Ja, det låter spännande. Jag måste fråga om TF Bank också, för jag släppte en podcast med en teknisk analytiker och han sa att TF Bank så väldigt bra ut ur ett tekniskt perspektiv. Han menade att aktien handlas uppåt i en trendkanal, att det är mycket insynsköp och att också att RSI då slår över 70, vilket är bra tekniska indikatorer. Men du som följer aktien fundamentalt, vad är det som gör att du gillar bolaget och aktien?
Ja, men TF Bank har haft en väldigt stark utveckling i år. Den är upp klart mest av hela nischbanksektorn egentligen, upp 92%. Det är nästan lika högt som till exempel Evolution Gaming då, som är upp, ja, 95 kanske ungefär. Men det vi gillar med TF Bank är att de har en väldigt stark vinsttillväxt nu under 2021 och 2022. Vi tror på runt 20-30% för de två respektive åren då. Och det drivs framförallt av att man har lyckats svänga om verksamheten ganska bra tycker jag. Att från att tidigare kanske varit mer fokuserad på konsumentkredit i Baltikum där det är ganska hög risk och det är inte så jättestora marknader heller. Så har man nu då under pandemin svängt om till att bli mer Nordenfokuserad och nu då växer man väldigt kraftigt i Tyskland framförallt. Och sen har man också på det då så har man lyckats signa Boozt här som en kund för deras e-commerce solution-segment då. Så man lyckats ta en kund från Klarna till TF Banks egna lösning då. Vilket då ger, ja, man kan tänka sig att det finns fler handlare som kanske vill byta från Klarna till TFs lösning i framtiden då. Så vi tycker man har väldigt bra momentum på många olika ben egentligen. Vilket vi ser som en fördel då. Att man kan välja helt enkelt vad man vill satsa beroende på vad det ser bäst ut. Nu har aktien gått ganska starkt. Vi har en riktkurs på 165 och det är ungefär där den är just nu då. Så att den har gått starkt men är fortfarande inte speciellt dyr. Om man kollar på till exempel nästa års multipla så är det ungefär P/10 just nu då. Så att det är ingen jätteanstängd värdering. Men det är ett fortsatt bra case.
Spännande att få lite olika infallsvinklar från olika typer av analysverktyg. Tack så mycket Herman.
Tack.
Och tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Som sagt finns en ny podcast ute om teknisk analys om man är intresserad att lära sig lite mer om det. Vi har också ett event nästa torsdag blir det. Vi har Selected Swedish Small Cap Day, alltså vår modellportfölj för småbolag som vi har en hel dag där vi kommer prata med bolagen. Ni får chans att lyssna live på några av bolagen och ställa frågor till dem. Så gå in på paretosek.se, där kan ni anmäla er och läsa mer om det här. Bland annat Kambi, Renewcell, Acelio, Hexatronic, Mips, VNB och nu har jag säkert missat någonting, Storytel. Om jag inte sa det. Ja, spännande bolag alltså. Missa inte chansen att lyssna på dem och ha en fin torsdag.